Podplay. Du lyssnar på Lille Lördag med ingen mindre än mig, Anita Clemens, och Ann, numera Vestis Söderlund.
Ja, så det är alltså Anita Östis Söderlund.
Så du är konstig.
Jag tänkte bara fråga.
Du har ju flyttat. Kan vi prata om det? Jag har ju räknat ut att det här var ju 32 flytten under vår podds historia.
Du överdriver så mycket.
Nej, jag har räknat.
Räknar du när du har bott på hotell?
11 renoveringar utav befintlig lägenhet.
Nej.
Jo, då slås upp en vägg. Det ska bytas in, det ska läggas in en matta. Det ska målas om.
Och
det ska
målas om. Mina kinerenoveringar.
Exakt. Aha. Inklusive de där flyttarna det där året när det var kaos, när ni fick feeling första gången att ni skulle bo i hus.
Ja, ja, jo,
det exilåret.
Tänk om det ändå hade varit så här exil i något exotiskt land. Förlåt, men typ så här Zanzibar. Nej.
Byta hydda 18 gånger. Ja.
Nästa lerhydda. Nu med en liten air condition. Nej, jag vet. Nej, jag har faktiskt bestämt mig för att jag kommer nu inte på många dag.
Du sa, vänta, Ann Söderlund.
Jag fastnade.
Bandet tills för ungefär 13 minuter sedan då du sa så här: när ska vi flytta utomlands? Vi och barnen. Jag bara, du har precis flyttat.
Nej, men är det inte det man ska göra en gång i livet, bo utomlands med barnen?
Det är väl klart man ska. Men
var
det
ska kanske, vi bo?
Hur kan man ens tänka tanken när man precis har flyttat?
Du är en
nomad. Jag har aldrig varit med om en kvinna som är en nomad på det här sättet.
Varför försörjer inte jag mig som övervintrad hippiebanan i Zanzibar?
Ja, men inte vet jag.
Med massa ungar som är så här brunbrända och klipper sig själva. Eller gör de redan då? Och... men och surfar, åker båt. Och jag är så här smoothies.
Och Frans har ju numera sagt tack och hej till dig. Han ska numera bli halvbrorsa med Tom Allan.
De två, det är som två så här jiu-jitsu-hundvalpar på typ någon form av anabola.
Nej, men alltså, från att vara ett onda mostern eller onda tanten till Frans,
så vill han nu flytta in.
I hela hans lilla 4-åriga liv. Och var arg på dig sen du blev gravid med honom. Så har jag nu helt omfamnat och omvärderat den här lilla sönen. Ja. Det är verkligen den...
Men du har ju alltid gillat honom mot din vilja.
100%.
Ja. Han är inte orolig på något sätt. Nej, men när ni hade åkt efter de hade sparkat varandra lite på hoppmattan.
Det var det, alltså en MMA-fight som pågick stenhårt inne på studsmatterinken.
Ja, men det verkar inte heller komma. Det var liksom ingen så här att det skulle ha en liten startsträcka. Så här, vad ska vi göra nu? Ska vi leka? Utan det började direkt med någon form av så här hundvalps hopp i skutt, hoppa på varandra. Och sen gick det direkt över till MMA ute på studsmattan.
Ja, och vi stod där och skrek i fönstret som två tanter. Och de bara, nej men vi har så kul så.
Ja.
Lika barn, lika bäst.
Ja, då var han så frustrerad när det hade gått. Vad händer nu? Vilka kommer hit? Och så här. Jaha, okej. Okay. Det är lite som de barn som hoppar på studsmatta blir snabbt förvildade, känns det som.
Ja, men å andra sidan finns det ju ingen bättre... Vad ska man säga? Det finns ingen bättre barnvakt än en studsmatta.
Nej, alltså det är ju viktigare uppfinning än typ vaccinet.
Och hjulet. Studsmattan. Att man bara kommer på studsmattan innan hjulet. Vad hade hänt då?
Då hade vi fortfarande stått och hoppat. Det kanske hade varit bra. Men det är så roligt när man läser om de 100 viktigaste uppfinningarna och innovationerna i världshistorien, så kommer alltid samma mascaran på 39:e plats.
Why?
Okej, vilka röstar? Folket. Av alla ytliga grejer, vilken är den viktigaste uppfinningen?
Av alla ytliga grejer.
Jag vet.
Men jag skulle typ kunna tänka sig blixtlåset.
Jaha, du skulle inte bara kunna ha så här farmor Inga Bralle som du bara drog upp och ner.
Förstår du vad det underlättat för människan att klä sig?
Snyggt, eller?
Ja.
Ja. Ja, jag skulle lika kunna ha en liten päls.
Snyggt och snabbt. Snyggt och snabbt. Du kan ju stå och knäppa en krenalän eller snöra åt ett lär. Hur länge du vill.
Jaha, det är så. Du menar så. Nej, men jag tycker nog ändå tvättmaskinen.
Ja, men, ja, jag tyckte det var ytliga. Jag trodde vi skulle liksom röra oss i någon form av skönhets...
Okej, jag går tillbaka. Nej, men då tycker jag nog hårfärgen.
Ja, det är bra.
Ja. Ja. Mm. Kolla, nu blev det avis på att jag sa det.
Absolut. Jag har precis varit hos frissan och liksom faktiskt flyttat tillbaka mitt åldrande med 10 år för att jag har färgat alla mina grå strån.
Ja,
det är ju revolutionärande.
Själv vet inte vad jag har för hårfärg, men det finns ju inget... Jag, tycker nästan
jag att... kallar henne, jag kallar den trollpacka 39-3.
Vill du också ha den? Nej. Men du då? Nej. Ja.
Vill du också se ut som en trollpacka?
39-3.
Du använder våra passkod.
Nu torkar jag tåren. Det är skratt. Det är din tår.
Det är det man inte vet med dig. När du har PMS så hatar du mig.
Nu har jag inte din. Jag har bara ägglossning. Mycket frustrerad igår. Låg som en man i sängen. Ska han inte komma och skövla mig?
Blir du kåt på ägglossning?
Ja. Ja!
Skojar du? Tre dagar innan ägglossning, då är jag så kåt så jag håller på att svimma. Men sen så på ägglossning vill jag inte att någon ska röra mig, för jag har bara ont i äggledarna.
Jaha, men det är kanske det. Men vadå, du känner skillnad från inför ägglossning och ägglossning?
Ägglossning. Ja, men inför ägglossning förstår jag inte varför jag är så kåt. Då tycker jag bara
att ja, jag fattar.
Livet är så härligt.
Ja, men jag håller med dig.
Och sen så blir jag helt tokig i honom. Alltså på riktigt som ett djur. Det är djuret i mig som talar. Men sen när jag väl har ägglossning, när den där ägget börjar vandra i lederna, då vill jag inte att han tar i mig med tång. Vilket är konstigt. Det är en felprogrammering.
Ja, fast vadå? Om man knullar 3 dagar innan, då är det ju lättare att få en dotter.
Det är inte otill.
Men jag kommer ihåg, jag kan verkligen komma ihåg en gång när jag kände så här: nej, nu är det hinhåles kåtslag.
Då är for djävulen in i ansökan.
Nej, men när man vet när man känner så här.
Kom och ta mig.
Nej, men du vet när jag kände så här: sätt på mig eller så hugger jag huvudet av dig. Alltså jag blev liksom svarta änkan. Ja. Jag kände så här, jag spelar roll vem det är. Ta någon här i surfarhuset bara, men gör det bara.
Och sen har hon 5 barn också.
Sen blir jag huvudet av någon. Nej, men det var en sån otroligt stark drift. Och vi var ju ganska nykära då, jag och Mattias. Vi var då på surfresa i Galicien. Och han kommer dit och det finns ingenstans att sova, för det är så många på den här surfresan. Så att vi ligger då på röda IKEA-soffan i vardagsrummet. Och har varit på en liten fest som vi hittade någonstans. Som man, fester som man alltid hittar när man är nyförälskade. Och är bra på arslet. Jag har dansat sån här gångdans, vad heter det?
Limbo.
Limbo, men med massa gamla tanter, galiciska tanter som fyllde år. Hur som helst, och då känner jag så här: nu kom typ det sista ägget. Nu säger jag: sätt på mig! Sätt på mig! Och jag bara, gud, det här är ju liksom ett vardag som är helt öppet. Här måste alla gå igenom, alla bor här. Då blev jag faktiskt lite rädd för mig själv.
Shit, alltså, du var ju väldigt starka. Jag märker att dina drifter är starka.
Den natten var de det.
Men vadå, du har ju världens jobbigaste PMS. Du är ju liksom en häxa. Mm. Och sen blir du kåt som ett djur. Alltså det är ju svårt att veta vad man ska vara. Man det finns en situation som är pikär. Mm. Som jag hela tiden återkommer till när vi ändå är inne på det här med barn, PMS etc. Det är ju ändå att den här känslan som kvarstår när ni vet man är hos gynekologen. Att man ligger där väldigt exponerat med brallorna nere. Mm. Eller inga brallor alls. Och gynekologen går ut ur rummet. Och sen är den borta mer än liksom 60 sekunder. Och man drabbas av det här. Ska jag ett sätta ihop benen? Ska jag två klä på mig? För man vet inte vad som ska hända sen. Ska man ligga kvar där med muttan i vädret när den kommer in igen? Och den säger så här: jaha, nej, men du skulle kunna gå och byta om.
Är du kvar här med din fish tank?
Det känns som känslan när gynekologen går ut ur rummet och man är kvar. Kan du nämna en sån situation för mig?
Ja.
Där du kan överföra den känslan på något annat.
Den är dagsfärsk som det färska brödet från bageriet.
Ja, så berätta mer.
Ja. På vägen in då så ringde jag till min man. Och sen så... ja, men det var någonting som jag ville ta upp med honom. Och så gjorde jag det. Och sen så mitt i så sa jag: nej, men du kommer ändå inte förstå. Vi får ta oss terapeuten imorgon. Och så la jag på.
Och då lämnade du honom med den känslan?
Ja, men sen fick jag, sen lade han över den på mig. Så kände jag, så varför ringer han inte upp för? Jag ville att han skulle ringa upp då.
Och bekräfta, för du var sur när du lade på.
Precis. Och då ville jag att han skulle ringa upp och säga då så här, okej älskling, jag förstår som, jag ville ha en bekräftelse. Men då fortsatte han med något han gjorde, packa upp någon låda eller jobba eller någonting. Och då satt jag där med brallorna nere och då var jag tvungen att komma på ett nytt drag.
Jaha.
Så då kom jag på en helt ny orsak till att ringa.
Jaha.
V65.
Ursäkta.
Spelade du på V65? Har du något problem med det?
Vi?
Nej, inte du. Mattias? Alltså jag var tvungen att hitta på en helt ny anledning för att få ringa upp. Och så jag kunde dra upp byxorna.
Jaha.
Eftersom han ringde ju inte upp
så mig. Så du började prata om V65?
Nej, men jag sa så här, det ser ut som att någon har dragit från ett konto på V65. Alltså jag var tvungen att så här,
hitta på. Nej, men du är så sjuk i huvudet. Alltså du är en sån psykopatkossa.
Mm. Då kände jag mig ensam, så då ville jag komma på ett problem.
Du är så stolt också som psykopat.
Nej,
ja.
Nej, jag är inte stolt. Men jag, du sa ju, när kände du som att byxorna var ner? Jag ville ju att han skulle bekräfta då.
Att han skulle vara gynekologen som kom in i rummet och säger att det är okej att klä på sig.
Ja.
Ja, men han gjorde inte det.
Nej.
Nej. Så där låg du med muttan bar.
Precis, och det kunde jag inte göra eftersom jag körde bil.
Och det vore tokigt.
Nej, men lite så här att man har ett visst liksom, så här, tjafssystem och sen ser plötsligt så kodas det om. Då ligger man ju på byxorna nere.
Men jag hamnade i en sån situation förra veckan. Jag ligger på motorvägen, den femfiliga, på väg in till Stockholm från norrort. Och sitter då på högtalartelefon, ja men du vet, i bilsystemet och pratar i telefon. Jag har inte riktigt koll på min hastighet. Jag ligger i den snabbaste filen för att jag kör vid tillfället ganska snabbt. Helt plötsligt kommer en svart Audi tokblinkandes bakom mig. Jag tänker, jaha, det är en polis på utryckning. Jag åker åt sidan.
Jag bjuder fint åt sidan 150.
Men bilen hänger på mig.
Nej.
Och det börjar blinka ännu mer. Och jag förstår att det är mig de vill åt. Jag blir, alltså jag ska bara informera om att jag har blivit stoppad en gång i mitt liv tidigare. Och det är på Västerbron när jag var ungefär 22 år gammal. Jag är tillbaka till mitt 22-års jag. Alltså jag är i chocktillstånd. Så helt plötsligt hittar jag någon liten vad heter det, bussficka där. Och ut kommer två liksom råbarkade, liksom stora jävla snutar. Och bara så här, fram lappen! Och det ska också tilläggas att jag gör absolut alla fel i det här. Jag har inte heller bytt körkort så det heter Schulman, för jag får fortfarande en jävla massa bud. Så jag tänkte, det är bra att ha ett körkort där det står Schulman på, för att jag fortfarande liksom måste hämta ut grejer. Så dels så lämnar jag fram ett körkort med fel efternamn.
Mm.
Nummer två säger jag så här, jag pratade i telefon, så jag fattade inte.
Men,
och sen bara, nej, alltså jag pratade inte i telefon utan jag pratade, nej, det är inte olagligt. Om jag hade hållit telefonen vid mitt öra så hade det varit olagligt. Okay. Men man får ju prata i telefon. Men jag säger ju allting så fruktansvärt fel, så att det blir ju bara ännu mer fel. Alltså jag trampar runt i klaveret, så kan man
jag
säga.
Vet, du är stekt. Du är
jag ligger där med trosorna, eller med fittan i vädret utan att veta om jag ska sätta på mig byxorna eller inte. Och där står två snutar och kollar in liksom. De lämnar mig med en varning och går därifrån.
Och vad händer sen?
Jag darrar körandes in till stan.
Mm.
Det är, jag har liksom inte varit med om ett sånt pulspåslag på så många år.
Nej. Då fattar du varför folk snor bilar.
Va? Jag förstår ingenting.
Nej, men vadå? Det är ett pulspåslag. Om den skulle vara självvald så ger den en jävla kick.
Mm.
Är du med mig lite?
Ja.
Men nu är det så. Alltså det är som att du nästan, du har varit med om en nära döden upplevelse.
Ja.
Och de satt förmodligen och tokar över den där minimyggen som bara.
Men jag ser ju också när de går i backspegeln, när de går tillbaka till polisbilen, att de tokar över.
Men det är ju inte särskilt härligt.
Nej, men de såg att jag var helt stekt. Jag bara så här, du vet, jag ser också hur mitt liv rämnar. Dels med en ganska fet bot, och sen så ser jag ju också hur problematiskt mitt liv blir utan körkort.
Nej, jag vet. Jag får köra runt i droskan.
Nej, men alltså.
Nej, jag vet. Man är helt säkert. Men grejen är ju, förklaringen till det här, att de har förmodligen sett dig som en vild liten apa köra på där och liksom dragit efter. Men de har ju förmodligen, de har inte lyckats tajma dig.
Nej, okej.
Okay. Mm, annars skulle det nog inte.
Nej, okej.
Okay. Så jag gillade dem och så här, då fick de göra det lite, så fick de steka lite, maktpositionera, få lite större balle. Och sen så hade de ändå inget bevis, så då var det så här.
Men det var jättebra att jag åkte dit. Alltså det var jättebra att de tog mig, för jag körde ju alldeles för fort.
Ja, men precis dagen efter så körde du till mig alldeles för fort, så det verkar inte ha...
Nej, jag körde inte alldeles för fort. Jag körde fort jättekort, för jag fick låna en Tesla.
Ja, just det, ja. Just det, just det. Nej, men det här är ju... när du hade PMS förra gången så skulle då Joel ge dig en av sina mycket sällsynta komplimanger enligt dig.
Ja.
Eller?
Ja, men jag tror inte han tänkte koppla det på att jag hade PMS.
Precis, precis.
Det är lätt hänt för mig.
Ja, och då sa han så här, dina ögon påminner om Riz Ahmed som är en skådis.
Ja.
Som är svinsnygg.
Ja, men när han då vid få tillfällen ger mig en komplimang och inte en recension. Då är jag lik en manlig skådis. Absolut så råkar den manliga skådisen vara snygg. Men det är ju inte så att jag upplever det där och då som en komplimang. Nej. Att det ser ut som en skäggig snubbe.
Nej, men ögonen sa han ju.
Nej, det är en omskrivning. Han sa att jag var lik Riz Ahmed.
Jag tycker för sig att Riz Ahmed är skitsnygg. Om till exempel Mattias skulle säga att jag var lik...
Ja. Markoolio.
Nej, men någon som jag inte är lik.
Ja.
Ja, men Cooper. Bradley Cooper.
Ja.
Då skulle jag ju bara säga, jaha...
Säkert, Ann Söderlund. Vad har du för jävla självinsikt om dig själv på PMS? Trollpacka kommer du liksom grotta.
Din man nuvarande kanske inte är världens mest verbala. Och kanske inte ens, jag tror inte att han är medveten om. Han tycker nog att han säger fina grejer hela tiden. Men du tycker inte det.
Nej gud, han är ju, jag kallar honom för recensören.
Magnetisören, recensören,
strädaren. Alltså Sören.
Okej, men
han ger ju inga komplimanger, han ger ju bara recensioner. Okay. Han vet inte ens vad en komplimang är.
Nej, så han säger innan ni ska gå iväg, sen aldrig säger vad snygg du är.
Jo, det kommer ju, men det är ju verkligen en tränad apa kommentar.
Du är snygg ikväll.
Ja. Han säger det bara om man vet att han får något.
Okej, men säger du mycket komplimanger till honom?
Hela tiden, jag överöser den här människan. Varför? Med kärlek.
Nej, det där var fel. Ja. Okej, dilemmat är då, om man då får en recensör komplimang, ska man då tacksamt ta emot den även om man inte är nöjd med komplimangen? Lite som i Gifta i första ögonkastet Susanna, som fick då i gåva av Johan ett silversmycke som en morgongåva. Jag tyckte det var jävligt gulligt av honom att han hade ens tänkt på det, när det är ändå tv.
Ja.
Ja. Och hon stoppade det också så otroligt symboliskt.
Otroligt symboliskt.
I handskfacket.
Det vet man, det som hamnar i handskfacket, det kommer aldrig tas ut därifrån. Mm. Det är ju väldigt demonstrativt hur mycket hur missnöjd man är med någonting.
Hur som helst, ska man då tacka, för det som händer är som likt barn, eller så här, när de har sagt någonting flera gånger, man säger så här, det där är inte rätt, nej så stavas det inte, så säger man inte, till slut så blir de ju tysta.
Mm.
Men nu är han ju inget barn.
Nej.
Okej, vad tycker ni kära lyssnare? Ska man tacksamt ta emot komplimangen att man ser ut som en skäggig skådis?
Även om den är snygg.
Mm. Eller ska man bara säga, nej men du får fan komma upp med något bättre.
Jag måste också tacka alla fina DMs och kommentarer vi har fått om våra Knutbypoddar. Jag blev otroligt glad. Vi har lagt ner mycket jobb på dem och det känns så kul att ni är med oss, och vi var uppe på och klättrade högt på listorna förra veckan.
Och det ska vi fortsätta med.
Ja. Hur som helst har det ju hänt lite grejer. Det har blåst i bland mansfolket. Så jag tänkte vi skulle prata lite om Soran-dokumentären som visades på SVT. Eller dokumentär. Vi vet inte riktigt vad det är för någonting.
Nej, det finns ju också uttrycket mockumentär. Men nu Sorunentär. Jag vet inte vad vi ska kalla det. Det här är en helt ny genre. Jag vet inte vad jag ska säga. Är det ens tv?
Jag sitter här för att det är jag som är den svenska komikern som var anklagad under MeToo. Jag gör det för att jag har tappat kompassen. För att jag fick frågan. Och jag vet inte längre vad som är upp och ner och vad som är rätt och fel. Men å andra sidan så är det ju väldigt intressant diskussion och intressanta frågor och som är högst relevanta. Jag önskar bara kanske att jag inte satt här. Men nu är det så.
Alltså jag känner ju inte alls något blint raseri efter att ha sett det där. Jag känner ju bara så här, det är en bruten man, förvirrad, fortfarande i någon form av depression, psykos etc. som inte alls förstår och bekänner sin roll i det hela. Och samtidigt ser en person som inte är dömd för ett brott, så jag tycker det är skitsvårt att sitta och vara liksom problematisera för mycket. Samtidigt så påstår sig kvinnor att ha blivit utsatta. Kan inte motsätta sig det heller på något sätt. Alltså, däremot tycker jag att det är ett sånt jävla ansvarsbrott utav SVT att sända det här.
Nej, men det är så många såna händelser som har hänt i en liksom litet radband på SVT nu. Och jag vet inte om det handlar om någon desperation för klicks eller likes eller om det är någon polare till hand där. Det är ju flera som har skrivit så här, ja, men i sociala medier så här, är det någon kompis till honom som har gjort den här som liksom på något sätt, ja, men få honom rentvådd. Men dels känner jag så här, han är inte mogen att vara med i den här mockumentären. Han är fortfarande så stukad. Ja, ge mannen lite liksom, han håller på att utbilda sig till terapeut, men ja, det verkar inte ha hjälpt särskilt mycket. Och den här stackars kvinnan då, som är hans flickvän, som han har barn med, som sitter och liksom är supervältalig och pratar om det här som att det är någon historisk händelse som har hänt liksom. Den är ju bara, den är som en podd som är inspelad. Det finns inga motfrågor, det finns inga liksom, de ställer inga frågor till någon som har varit med liksom runt omkring. Det finns ingen i stort sett som säger emot honom förutom Kajsa Ekis Ekman.
Ja, och sen så förstår jag inte heller riktigt varför Kristoffer Appelqvist liksom går, ska liksom agera kompis som då blir lite kritiker liksom. Alltså antingen är man ju med eller så är man inte med, lite så kände jag. Jag vet inte.
Jo, men alltså jag tänker också så här, om man ska gå in i det här som han själv säger, att han var oskuld när han liksom hamnade i parlamentet, så här, då tycker jag vi är tillbaka på incellmännen, eller att det, så, att det är en mans lagliga rätt att få knulla när fan han vill. Nej, det är inte det. Det är inte en ursäkt att han var oskuld, att han blev ett ärsle mot kvinnor. Jag förstår inte den ursäkten.
Nej, jag förstår inte heller liksom. Jag är så djupt förvirrad utav det här alstret så att jag kan liksom inte riktigt så här greppa vad det var som ville berätta. Så därför blir det också så otroligt svårt att ta ställning till det. Det enda jag känner är så här, fan vad dumt SVT att ni sänder det här. För han är ju liksom inte i någon tillfrisknadsprocess och
nej,
det här kan ju omöjligen få honom att må bättre.
Vem ska det här hjälpa?
Jo, den här fruktansvärda stand-up-föreställningen han har. Som man liksom ville, alltså jag ville krypa bakom soffan när jag tittade på det. Och jag känner liksom, ja, jag kan inte sitta och tycka, alltså det här är också en, fan, jag blir också så här, det här anbelangar det här verkligen mig?
Nej.
Alltså det är den kvarvarande känslan. Anbelangar det här verkligen mig? Är det upp till mig att bedöma eller ge mig möjligheten att så här ens uttrycka mig om det här? Det här är så, det här gör mig inget annat än obekväm.
Nej, jag håller med dig. Och jag tänker, det finns ju andra komiker som också har blivit sexanklagare.
Ja.
Och som då har kommit tillbaka eller som inte, som har haft en helt annan approach. Som har varit så här från början. Så här, nej, här är bevis. Det var inte jag. Jag våldtog inte hans fru. Vi hade båda en sex. Alltså det finns en annan, vad ska man säga, ett annat PR-maskineri kanske man ska säga. Men det som har hänt här är ju att han har stängt in sig i 3 år. Och sen så helt plötsligt så kommer han tillbaka via en dokumentär.
Nej, jag vet inte. Det är så konstigt. Ja, men vi släpper det här och gärna diskutera det här vidare på våran podd-sajt på Instagram. Det vill säga Lille Lördag Podcast. Där tycker vi är roligt att om folk går in och tycker till. Till något annat som jag inte funderar på också, om det är min angelägenhet eller inte. För att om vi ska, det är någonting som ska ske på torsdag då, enligt utsag. Och ingen verkar ha sett något av de här meddelandena, men det är väldigt jävligt snack om dem i alla fall. På barnens sociala kanaler, det vill säga TikTok och Snap. Att det ska vara en tafsar-challenge på torsdag. Och här är jag jävligt så här kluven till den här debatten som pågår. För att Penny hade då hört talas om det här i förrgår och liksom egentligen inte formulerat något ställningstagande till det, för att hon är 10 år, hon har väl ingen kompass inom det här, det är en ganska ny värld. Det ska, som jag misstänker att det har skett, om det ens har skett, så är det liksom några busstreck som har sagt, men idag kidnappar ju varumärken olika dagar. Idag är det internationella smoothie tisdagen.
Ja, men kanelbullens dag har ju stått så länge.
Ja, men exakt. Men det,
det är nya hela tiden.
Ja, och då är det några, och det här tar ju då enorm liksom, alltså lavinartad fart via digitala och sociala medier. Men det sprids ju inte bara utav barn, utan det sprids ju utav föräldrar, även jag liksom. För att jag var så här, jag måste liksom navigera inom det här, för att nästa uttryck som Penny säger så här, jag vill inte gå till skolan på torsdag, jag mår dåligt, jag tycker det känns skitläskigt och mina kompisar vill inte heller gå. Sen började det trilla in DM i min inkorg på Instagram att det är tjejer som har blivit utsatta, 3 killar som har sprungit fram till en tjej, varav så här 2 hållit fast armarna, en dragit upp tröjan och någon har plåtat liksom, 4 killar då. Och så vidare. Och det här, det är väl egentligen där skulle jag säga brottet ligger, att man har möjlighet till digitalisering, och det är fruktansvärt. Men samtidigt kan jag vara så här, barn måste få göra fel för att göra rätt. Vi har liksom blivit historielösa i den här tiden och också omskrivit oss själva till någon form av gudomliga väsen. Jag fick precis ett ganska vettigt inlägg om det, att liksom föräldrar måste vara jävligt försiktiga med att spä på de här grejerna för barn, för det kan bli extremt liksom polariserande.
Ja, det är väl klart. Men hur ska man förhålla sig? Det är så här, vi kastas in i den här liksom, man ska säga, sociala medievärlden, men det är ingen som... Problemet är att det är ju ingen som tvingar föräldrar att barnen ska få ta del av den. Men då handlar det om det här att de ska stå utanför och inte få en del. Och så får de också höra ryktesvägen. Hur man än gör så blir det klassiska byaskvallret. Och det gör folk rädda.
Mm, absolut. Och det, men så funkar ju vi. Och liksom sociala medier är ju närmaste grottan vi har varit på så många år i. Men tidigare har vi haft liksom en landsfader eller moder som har sagt till hur vi ska göra och agera och vara goda medborgare. Men sen sociala medier kom tillbaka, så är ju makten tillbaka i apans hand.
Ja, och moralen är ju högst individuell.
Ja, men plus att barn har ju inte heller en moralisk kompass. Nej. Så att det är inte så konstigt att sådana här grejer sker. Det är förminskande att säga att det är bussträcksgrejer, för att ja, barn ska vara mer medvetna idag än vad man har varit tidigare. Men fortfarande så är det jävligt svårt och lite farligt, tycker jag, att lägga vuxna värderingar och känslor på barn.
Det handlar ju väldigt mycket om grupptrycket. Så här, många barn kanske inte ens förstår vad det här går ut med. Tafsardagen, okej. Pelle tyckte att det här var supercoolt, och då måste man haka på. Det är grupptryck.
Vilka tjejer har inte tafsat på killar, och vilka killar har inte tafsat på tjejer när man varit liksom mellan 8 till 10 år? Det är ett sätt att så här försiktigt närma sig. Det var som en kompis berättat så här. Jonte, han klippte alltid hål i ena liksom fickan, och så stoppade han in sin snopp där, så bad han tjejerna så här, kände min ficka, och usch vad äcklig det är, Jonte. Och så gick man dit dagen efter ändå och kände, fast man visste att snoppen var där i fickan. Så är, men liksom så här.
Okej.
Okay. Ja, men är det, barn måste ju också få försöka liksom.
Men problemet är ju att barn är ju, nu tänker inte jag göra någon jämförelse med just det här, sexuell utsatthet, men barn får ju inte testa sina gränser idag. Jag pratade med någon mamma som var så här, hon skämdes för att hon lät sina barn cykla själva till fotbollen. Och det var liksom typ 500 meter och liksom inte på någon svårt trafikerad väg. Barn får ju överhuvudtaget idag inte testa sina vingar eller sina gränser. De får inte lära sig sina misstag. De får inte bannor hit och dit. Utan allting är en stor, vad ska man säga, föräldrarnas välvillighet.
Föräldrar är ju guider idag i hur man ska leva livet. Alltså jag märker
det blir en klassfråga igen.
Ja, och jag märker det på mina egna barn. Själv var man ju så här, fan, eller att jag ska hänga med mina föräldrar på semester. Jag ska dra och gå på upptäcksfärd på hotellet, hotellområdet. Mina barn sitter i mitt knä tills jag ber dem så här,
Himmel, hoppa. De vill liksom att vi ska visa dem vägen, för de har aldrig fått testa sin egen väg.
Nej, och jag tror att så här, vi gör oss ett sånt jävla problem nu, när vi skapar de här, alltså vi ska kalla bottenlösa dikerna mellan pojkar och flickor och säger att den ena är ond och den andra är god. Och den ena är helig och den andra är ohelig. Eller, alltså det finns ju,
det börjar redan med på liksom på pojkålder, så här, inte alla pojkar, men problemet är att det är ju ett lagbrott. Om vi kollar här då, 02:20-10:04. Då går då polisen ut med en varning för tafsardagen. Och de skriver att tafsa på någon är sexuellt ofredande, att filma när man gör det kan vara kränkande fotografering, att sedan sprida filmen är olaga integritetsintrång och eller barnpornografibrott, skriver myndigheten. Utifrån med de ögonen sett så blir det här ju
extremt polariserande.
Precis, och inte någon lite så här pojksträck liknande. Det här är två helt olika världar som ska mötas. Så jag har känt lite så här, jaha, då får vi för fan förbjuda den här jävla TikToken och alla dessa sociala medier. Så får man börja med det när man är 18, men det kan gå ju inte heller. Alltså, jag tycker det är så jävla knivigt alltså.
Ja, men och sen säger det Elsa Dunkels liksom forskningsblogg, hon pratar om nätkulturen då. Och då säger hon, istället för att sprida liksom kedjebrev, fråga barnen lugnt och sansat, förutsätt inte att barnen är förövare, offer eller att något hemskt har hänt, utan säg bara att du har hört en sak och vill veta mera. Och så är det viktigt att söka informationen. Hittills har ingen sett källan till det här, utan pratar bara om källan, vilket är intressant. Lyssna på barnen, inte på media. Media kommer förmedla det obehagliga medan barnen inte har samma behov av att skruva verkligheten. Passa på att prata om viktiga saker som manipulation, dolda syften, sexism och centrala frågor. Naturligtvis utifrån barnens ålder och förståelse. Och just den här typen av kedjebrev och liksom ryktespridning, då gör vi ju liksom tillbaka i grottan. Och sammanfattningsvis säger då Elsa att så här, varna inte om du inte har på fötterna. Det kan vara farligare än att inte göra någonting alls. Och det tycker jag ändå så här, där någonstans hittar jag liksom, börjar jag liksom kunna navigera i det här. Jag tycker det är skitsvårt. Jag var ju själv där och liksom delade det här brevet, för jag var så här, fan vad det inte känns coolt att så här, tjejer ska behöva vara rädda av att gå till skolan när min dotter själv uttrycker det liksom. Men sen när jag liksom började landa i känslan så började jag känna mer och mer så här, vad fan håller jag på med som vuxen, varför ska jag anbelänga henne med mina vuxna känslor och rädslor om det här? Det är jag som förstorar upp det är jag som gör fel.
Men jag tror så här, det är inte deras rätt. Jag måste ta till liksom, här måste jag ta till Greta Thunberg, så här, att de vuxna svikit barn, att vi inte har tagit mer ansvar för klimatet. Jag känner lite så här med sociala nätverk också, sociala medier, att det är ju inte barnens roll att navigera i det här träsket.
Nej.
Det är de vuxnas. Och när det kommer ut på det här sättet och barnen ser det, då lägger vi ändå över det på flickorna och på kvinnorna, att de ska ta ansvar för att pojkarna är arslen. Det är liksom, det är så mycket mer komplext än så. Det är som du säger, så här, fråga vad de själva tycker. Fråga vad de själva är rädda. Om de inte är det.
Var är elevråden? Var är barnens röst i det här? Varför är det bara vuxna som diskuterar
med frågorna? Var är barnombudsmannen som jag skrev till i tid och otid?
Ja, och det var väl ingen fel med det.
Nej.
Ja, som sagt, fortsätt gärna diskutera detta. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs om en vecka. Glöm inte, nu kommer nämligen lilla eftersnacket på Gift i första ögonkastet, Lille Lördags version. Här är vår första intervju med Lars. Och imorgon kan ni höra både intervjuer med Sofia och Johan Skans. Tro mig, det kommer jättiga detaljer.
Det gör det. Sofia, vad var det? Okej, det får ni höra imorgon.
Puss och kram.
Hej. Puss och kram. Hej då.
Hallå Lars, mitt Afrika håller jag på att säga.
Ja.
Vad hände? Var det flykten som tog dig dit?
Nej, det var ingen flykt. Det var det faktiskt inte. Det var planerat sedan ganska länge. Så det var en lustig timing att det blev just nu. Så det här tar ju tid att få till med ledighet från jobb och allt sånt där. Så, nej, det var ingen flykt faktiskt.
Det var det inte. Men du, jag måste bara reda ut en grej här. Har du liksom en relation till Las Vegas eller Lars Vegas Trio? Hur rann detta smeknamn?
Ja, det där ja. Ja, det där var egentligen, jag har ingen koppling med den här trion som jag hörde om senare. Jag sa att jag jobbade på Cosmopol. Det här var länge sedan, jag var en osnuten 21-åring.
Jag fattar.
Jag jobbade på Cosmopol. Och så kallades jag Vegas lite jobb. Där helt enkelt.
Aha.
Jag var här lite sen så. En dag när jag bodde i Malmö hade lite tid över så tänkte jag, fan, jag kan skoja lite med Skatteverket. Alltså, jag skickar in papperna. Den tiden var det papper liksom. Så jag skickade in papperna och så här, fan, jag kan väl inte heta Las Vegas. Men då tog de 6 månader på sig. De måste ha haft hela krismöte där på Skatteverket. Så det drog ut. Så de satt och bred och vände på det. Man var en expertgrupp som sammanträdde och sen 6 månader senare så var jävla dåre, du kan väl hitta Las Vegas då. Så kom det och, sen, och då insåg jag så här, det är gratis att lägga till mellannamn, men det kostar 5000 spänn att ta bort mellannamn. Fan, jag var 21 år gammal, 5000 spänn, det är ju svin mycket pengar. Så jag låter det vara kvar där, jag tar bort istället.
Det är ju väldigt roligt. Vad hände efter det här fina brevet och alltihopa? Nu vill jag att du går igenom det här scenariot med mig. Steg för steg.
Ja, jag skrev ett brev till Elinor. Vi hade nog båda våra föraningar att inte skulle hålla. Men man kan inte släppa ett äktenskap bara för man har en föraning. Då hade ju ingen varit gift, tänker jag. Om man släpper det första problemet, det tycker ni som blev där. Jag tyckte ändå att vi ville ge det en ny chans. Luften hade lite gått ut och så var det med i programmet. Jag tror båda tyckte det var ganska slitsamt och jobbigt. Och sen var det väldigt skönt när kamerorna var borta. Och sen så pratade vi en hel del, träffades några gånger av och till. Elinor hade en väldigt förtjänt semester, så hon var borta ett tag. Jag gick inte tillbaka till jobbet där liksom, eller jag jobbade i större delen. Och sen så jag har ingen jätte, alltså det är ju mest som på film och i liksom där det händer lite mer dramatiska saker liksom. Det var ingen jättedramatik, utan insåg att vi hade kanske inte jättemycket att bygga på från första början. Vi hade en gemensam bild på många sätt och vis och väldigt väldigt roligt ihop, men programmet hade tagit lite musten nu då, som jag ska vara helt ärlig. Och sen så insåg vi båda två att vi kanske inte ville, helt enkelt. Jag tror inte det var så jättemycket mer avancerat. Det var
inget dramatiskt bråk eller liksom clinchar eller inget sånt?
Nej, det var så odramatiskt. Det var extremt odramatiskt, måste jag säga.
Och det gjorde inte ens ont?
Sorgligt, tyckte jag. Det var lite sorgligt. Jo, det gjorde det faktiskt. Ja. Jo, det gjorde det. Ett äktenskap som går i kras är väl en tragedi, även om båda typ var liksom förstås annorlunda och förstås så är det tråkigt, alltid tråkigt att skilja vägar. Det är alltid hemskt att stänga en dörr, du vet. Det är alltid, ja, alla människor har varit med om breakups.
Men har ni någon kontakt idag eller?
Breakups, eller hur? Nej, egentligen inte. Det är super sporadiskt typ så här. Jag vet inte, hon grattar mig på min födelsedag här förra veckan och det är ungefär det. Skrivit något glatt till varandra på Instagram ungefär.
Men du, vad tycker du om matchningen då?
Vad ska man säga? Det är svårt för dem att veta. Det är jättesvårt att veta. Det här är ingen exakt vetenskap. Jag tror så här. Vi kan säga så här. Är det någon som person? En dundermänniska. Det är verkligen stort. Och det är vad jag tycker framgår och svinrolig, härlig. Det var nog aldrig menat att jag eller någon skulle bygga någon framtid ihop. Så var det inte så. På så sätt är det ingen perfekt matchning. Det gäller att vi har väldigt, väldigt kul ihop, att vi hjälper varandra med olika saker möjligtvis.
Jag känner ändå så här, när jag sett programmet och så upplever jag att så här, ja, men du är en glad skit och gillar det ljuva livet och känns ju ändå väldigt så här kreativ och kul liksom, med allt från dina origami-uppdrag till allt vad det är liksom. Men så här, varför har det inte funkat med tjejer tidigare? Du verkar vara en drömmatch.
Ja, men ska jag vara ärlig, så har vi ganska höga krav. Som man vill, jag vill inte sticka under stol med.
Och vad är det för krav då?
Ganska höga krav. Det vet man inte riktigt. Sen har jag alltid fallit för väldigt, väldigt dramatiska tjejer. Så det har varit det. Det var ju inte därför jag sökte programmet. Det framgår ju inte. Men det försvann ju allt där. Jag har ju sökt mig till jättedramatiska tjejer. Kanske inte kaosiga.
Mm-hmm.
Så det har inte alltid varit så. Men jag är ju... Alltså, jag är ganska lugn person. Så söker jag mig gärna till drama. Man söker sig gärna till dem som man blir mest attraherad av. Men det är inte alltid den personen som man blir mest attraherad av som man skulle vara lyckligast med i livet. Eller hur?
Ja, både och. Däremot kan jag ju, jag kan själv säga så här, utifrån egen erfarenhet kan jag ju uppleva att nu är jag och min sambo extremt olika varandra liksom. Och det blir väl någonstans, han är minus, jag är plus och vi växeldrar väl på något sätt så det blir bra i mitten. Så att det kanske är rätt tänkt, men drama är ju alltid drama.
Drama är roligt, alltså drama är ju roligt. Framförallt om man är, jag är en ganska lugn person och då är ju drama väldigt roligt. Men drama kanske inte gör en bäst i längden.
Nej, men sen måste jag fråga en annan sak.
Jag matchar med en jättedramatisk tjej. De lyssnade lite experter och sa, ja, lyssnar med en öra. Så matchar du med dramatiska människor. Det hade blivit jättehärligt, men det var så här, oj.
Oj, ja, du fick drama så det räckte att bli över. Men du, ni festar på en hel del måste jag säga. SVT var frikostiga med spriten, men är du väldigt lättpåverkad?
Jag dricker inte jättemycket i vanliga fall. Nej. De tycker det är roligt. Alltså, det är man vill. Alltså, det är sånt här får man bjuda på. Men det är som så här, jag tror att jag nämner alkohol eller vin kanske 8 gånger i under en månad. Och samtliga de 8 gångerna är ju med på programmet trots att de passar ju på, du vet, när man öppnar en flaska så är de där och filmar, dricker man där och filmar.
Såklart.
Så att jag dricker inte så mycket i vanliga fall och därför blir jag ju, när de hetsar är fel, man ska inte säga att de hetsar, det gör de faktiskt inte. Jag är inte så att de trycker ner bubbelisläpp på mig, men de vill ju att man ska dricka för det händer någonting. Så det är bara, så är det bara.
Ja, det är ju smörjmedel för vilket tv-format som helst som innefattar personer och relationer. Så kan man ju säga.
Så är det. Om man inte är så glupsk i vanliga fall kanske. Och då blir det smörjmedel där och då blir kameran glad.
Ja, men...
så klipper de ju. Ja, jag blev lite irriterad. Någon sak blir jag irriterad på. Någon sak blir man irriterad på.
Ja, det var faktiskt en sån sak som du blev irriterad på.
Så helt onödigt liksom. Om det är en lördagkväll liksom, om man öppnar bubbel, det är varje människa, men måste de varje gång jag liksom dricker eller så, eller om jag är med på att det ska liksom som att det skulle insinuera någonting. Samt jag är jättesparsam med det där i vanliga fall, eller ganska sparsam liksom.
Jag fattar.
Och sen så är det tråkigt och sen i mitt i natten vid ett tillfälle så är jag lite slirig, men då är klockan, du vet, man är så här 3 på morgonen, du vet, man har varit igång sen 3 på dagen. Ja, det är ganska mänskligt att vara trött liksom, och du vet, och då.
Ja, men de tredje varvets brusningar är sällan speciellt vackra på något sätt.
Nej, vem är snygg med 040 när man är snygg i sin egen? Men, ja.
Men upplever du själv att du gjorde bort dig någon gång?
Ska vi se här. Vilken fråga. Ganska hårda frågor. Eller...
Absolut, men nej, det här är ju det folk undrar.
Ja, nej, det tycker jag inte. Jag tycker att jag kunde stå för det. Men herregud, vem har... Alltså, jag är ju... det tycker jag faktiskt inte. Att man var lite slir någon gång. En gång slir på en månad lite kostnad. På sin sommar, när man äntligen har led idag. Då, så inte kostar man lite slir i 040. När man var på parmiddag. Det tycker jag är ganska mänskligt. Och sen...
Ja, jag är inte här för att döma. Jag vill bara fråga, för vi får så mycket frågor.
Ja, men en sak gjorde mig lite... Jag tycker det är väldigt konstigt... Nu är det öppna spel här. Det är lite konstigt klippt angående den här diskussionen vi har på balkongen. Tror det är avsnitt 2 eller 3. För det är två konversationer som är sammanklippta på ett ganska oskönt sätt.
Jaha.
Det är det bara... Ja...
Och vad var det den konversationen handlade om? Kan vi bara...
Det var när vi pratade om döden. Så får tittaren intrycket av att jag inte tycker om att Elinor pratar av sig när hon kommer hem från jobbet.
Jaha, okej.
Det är ett konstigt klipp där. Men om man tittar på restaurang så är det konstigt. För vi öppnar, vi slår oss ner för att äta. Och så pratar Elinor om att hon har haft en ganska tuff dag på jobbet. Att
just det.
En ung person som gick bort. Och sen ser plötsligt så sitter vi i tv-soffan och dricker te eller vad det är. Mellan dess har det gått liksom, det är ganska lugn kvällsmiddag, så det är säkert gått en och en halv timme liksom. Och den konversationen är som att den fortsätter.
Det är väl kanske denna säkerhet vi vet i livet, att vi alla kommer dö.
Mm.
När döden är så påtaglig så tycker jag inte man får skämta bort den eller låtsas som att den inte finns.
Nej.
Så för mig är det viktigt att jag, alltså det måste finnas en ärlighet i det svåra.
Mm.
Jag tror att jag är lite odödlig. Jag har lite svårt att relatera till döden. Som att jag själv kommer dö.
Mm. Nej. Jag tror inte att man tänker så jättemycket på det, Gustav. Eller man tänker på sin egen död.
Är du med? Jag vet, om jag klipper ihop när du och din kille eller vad det var, pratar till fördrinken, men när ni pratar liksom, precis när ni är på väg hem från restaurangen, och så får man intrycket av att jag har pratat om samma sak, eller att det är samma konversation. Det är ju inte alls det. Det är två olika konversationer som är upplyfta. Men det stämmer inte att jag skulle ha haft svårt att lyssna på Elinor när hon pratar av sig. Jobbet är jättelångsökt. Det är väldigt långsökt. Alltså, så hon behöver prata av sig att hon tog på jobbet. Det är solklart. Jag kommer med inpass och lyssnar. Vi pratade om det ganska länge liksom.
Just det.
Och sen så ville TV att jag skulle prata om att jag inte tycker om tanken på min egen död. Men det ser ut sen i programmet som att jag typ skär av Elinor för att hon inte ska prata om sin arbetsdag. Det är ju helt taget i luften att jag skulle prata. Du vet, hon bara, om jag hade tufft dag på jobbet skulle jag säga typ, tyst med dig, nu pratar vi om att det är sol.
Ja, men det där är ju liksom lite risken också man får ta när man är med i ett sånt här program, för de vill ju få fram en karaktär liksom.
Ja, det vet du.
Jag tror att det känns, den där grejen tror jag känns mer för dig personligen än vad det faktiskt är som tittare. Jag liksom reagerar inte på det alls, kan jag bara helt ärligt säga.
Nej, det är ju
ja.
En sak om jag är inne på samma spår. Jag tycker att det är konstigt, för att förstår inte tittaren att man är nervös när man är med en sån här grej. Man är jättenervös. Och därför lägger man ju sig an med manér som man inte har i vanliga fall.
Som till exempel?
Ja, om man tar exempel, Anton och Sofia är ju inte alls så blyga som de framgår i programmet. Jag träffat dem både utanför och på kameran. De är ju jätte... De framstår så som ganska blyga om man vill ganska klippa lite tråkiga liksom. De är allt annat än tråkiga och egentligen superhärliga. Och det förstod jag ju liksom... Alltså, det hade inte jag förstått om jag såg programmet. Jag har ju träffat dem liksom privat. Och sen så ser jag ju efterhand, men det är mitt eget, det är ju ingen annan att skylla på. Jag förstår ju inte att jag lägger mig an med ett leende i programmet för att jag är nervös. Att det står fyra kameror och filmar en decimeter om mitt ansikte liksom. Jag är ju nervös. Lägga mig an med ett leende för att liksom göra mig själv lugn. Få ner pulsen och vet så här, som man gör liksom, för att man tänker det ska utstråla ett lugn och man blir ju lugnare av dig själv också. Man föreläser och sådär. Sen när jag ser på tv, så ser vi 8 månader senare såhär. Vad fan är det med flin? Hur ser det ut? Sluta flina. Och hon skriker åt tv såhär. Vad fan, det är normalt.
Ja, sen har vi några riktigt riktigt vassa Tinder lyssnarfrågor här. Frågansk felsägning. Då är första frågan, håll i dig. Låg ni på bröllopsnatten?
Och det får vi hänvisa till privatlivet.
Ja, det var ju trist tycker jag.
Ja, det var tråkigt. Man kan inte få svar på allting, man kan inte få svar på allting.
Hade du förmågan att släppa spökena bakom dig?
Ja, det tycker jag.
Var du redo för utmaningen det faktiskt blev?
Det var mer utmanande än vad jag trodde, om jag säger så.
Mm.
Det handlade mindre, det går ju ihop förstås ju. Det handlade mindre om relationen än vad jag trodde och mer om våra personer. Så det handlar ganska lite om relationer. Det är ju förstås, det hänger ihop liksom. Det handlar ju ganska mycket om oss som personer. Så det, jag var inte alls beredd på det. Jag var inte beredd på det perspektivet. Faktiskt. Så jag tyckte relationen försvann där på något sätt. För att jag tyckte att det handlade mycket om våra personer och svagheter som individer. Styrkor och svagheter förstås. Ja. Så att jag var inte riktigt beredd på hur slitsamt inte relationen utan programmet. Så det var jag inte riktigt beredd på. Så att en som funderar på att söka får tänka att det är mer slitsamt än man tror.
Ja, just det. Vad har du för råd till sådana som vill söka?
Jag är jättenöjd att jag har varit med. Jag tyckte det var... Alltså, det låter klyschigt. Alltså, jag ville ju vara med för att... Det blir lite konstigt. Jag tycker att det är jättebra med mitt liv på alla plan egentligen. Jag saknar ju en livskamrat, så det var ju min anledning att söka. Jag har ju mycket hellre gjort det liksom utan kameror, men det är svårt att se att någon ställer upp och bjuder på det ena och det andra utan att man får också bjuda tillbaka förstås ju.
Men vad är det som har fått att inte funka tidigare då? Ja, det är det där med dramat eller?
Ja, så säga att det är någonting exakt, du vet. Men det är som det är så där ut. Jag säger att jag har stor skuldbud i världen, så är inte så. Men många människor i liksom, säg en stor stad med liksom utbud av människor och livsstil och sånt. Man kan ju lätt bli det så det fungerar. Liksom. Det är ju klurigt. Man väger och mäter på alla sätt och vis. Och sen så har jag liksom... Jag har krossat mitt hjärta, jag har fått mitt hjärta krossat och sedan går lite fram och tillbaka. Det har varit så nära, jag har varit sambo några gånger och varit liksom så nära, men då går man i skilda vägar. Ja, du vet hur det är, man älskar någon och sen tar kärleken slut eller man inser att man inte... Ofta kan det ju vara så här, jag talar bara för mig själv, att man kan inse att det är inte menat för hela livet. Är det så liksom, att det är så här, man kan lära sig så otroligt mycket av långa och korta relationer att man behöver inte heller se det som ett misslyckande om en relation varar 4 år, är väldigt härlig och sen så har man lärt sig jättemycket av varandra, haft jätteroligt, sen så inser man okej, men det här, vi är annorlunda personer nu och det går skilda vägar liksom. Det behöver inte nödvändigt sen att man är bitter för att man inte dog tillsammans med äldreboendet, utan det kan vara så här, shit, det här var fint nu och nu ska vi båda söka oss till nya partners. För mycket är ju så. Liksom. Det har inte varit jättemycket dramatik. Jag kan inte säga att...
Nej, ni har ju statistiken på er sida. Det är ju, de flesta relationer slutar ju skilsmässa. Så det är ju inte så konstigt. Ja. Men tack Lars, direkt från Sierra Leone. Därav den lite ibland haltande linan. Nu ska du få återgå. När kommer du tillbaka till Sverige då?
Om 3 veckor.
Trevligt. Du, önskar dig stor lycka till och så hoppas vi på en avrapportering i kärlekslivet framöver.
Ja, men det kan komma en rapport ut i datingvärlden.
Ja.
Ska vänta. Vi ska suga på den karamellen så att säga.
Ja. Ha det så bra nu. Tusen tack för att du var med.
Det är en trevlig intervju. Det är trevligt att ta den lite. Så får du önska dig tack och ha det lycka.
Detsamma. Ha det så bra. Hej då.